Det pågår en korruption av våra biologiska system. Så säger faktiskt en professor i integrativ medicin i en artikel i tidningen Vi som jag satt och läste i inför detta avsnitt. Vad pratar han om? Vad är det för otäck korruption i våra biologiska system? Svampar, parasiter eller vad handlar det om? Nej, det är socker! Det exemplifieras i samma artikel. Efter ditt hårda träningspass så äter du lite hjortronkvarg. Man behöver ju ändå få i sig protein ändå. Gymbro som man är. Och sockret i kvargen, det skickar iväg massa härliga grejer i hjärnan din. Endorfin och dopamin. Du mår toppen. Och du har tränat din hjärna att koppla samman situationen, alltså gymmet och träning, med att få i sig lite härligt socker. Svenskarna är sockertorskar. Vår läsk till exempel innehåller mycket mer socker än nästan alla andra EU-länders läsk. En Fanta i dryckens hemland Tyskland är mycket mindre onyttig än dess svenska kusin. Nu låter det som jag ska hålla någon slags argumenterande tal här för att införa sockerskatt eller något i den stilen. Det är inte min mening. Men det är lite intressant att vi har den här situationen. För socker är nämligen inte något som allmogen i alla tider har suttit och tryckt i sig. Under största delen av vår historia fanns det knappt alls på svenska matbord. Och fram till 1900-talet sågs det som kost för den burgna klassen. Brottet det kom under 1930-talet och det är en mycket intressant berättelse som vi kommer in på idag. För idag blir det socker, det blir godis, praliner och allt sånt sött för hela slanten. Det är ju påsk! Och vad är mer påsk än det där ägget du går och blänger på? Med choklad, dragerade ägg, skumgodis. Kanske sillen och äggen förvisso, men vi har ju påskgodiset. Daniel Hermansson, han har köpt finsk lakris. Och jag, Robin Olofsson, jag sitter här med marmeladkonfekt. Varför har jag köpt marmeladkonfekt? Ser verkligen ingen vidare gott ut. Vad har jag gjort?
Välkomna till detta påskavsnitt, får man väl kalla det. Det är i alla fall påskveckan som stundar här. Så glad påsk i förskott. Det är väl palmsöndagen idag. Har du sett det här klippet med Fredrik Lindström? Det har du väl gjort, misstänker jag.
Ja. När han... Varför frågar du ens?
Ja, varför frågar?
Alltså, du har inte ens sagt vilket klipp du åsyftar, men jag antar att det är när är det antingen Marie Antoinette eller Svenska hovlivet, men de vräker i sig konfekt,
ja,
och dadlar
och kanderad frukt och det är kanelstång och vanilj och mandlar och russin och konfekt.
Lakris hade blivit populärt, kommit på modet. Marsipan åt man mängder av, likaså russin och nötter och mandlar och konfekt. När det här kom till kungens kännedom, ja, då blev han fullmäktigt rasande.
Ja,
han,
nej, tack. Vi lägger ner här nu. Vi bryter för det.
Ja, den är fin.
Ja, så den har vi ju fått höra till här, eller får höra till nu, jag vet inte. Men fundera, men från 1700-talets konfektätande allmåge, vilket inte var antar jag, men ändå, till våra premisser för godis. Vad gillar du?
Jag vet inte vad man ska svara på den frågan, för det är klart att så här, på påsk och på jul att man går och vräker i sig godis om det står framme. Och jag är precis lika mycket sockertorsk som resten av den svenska befolkningen, äter sötad yoghurt och kan trycka i mig ett paket kakor på egen hand och så. Men det finns ju någonting också som är så här, lite smått motbjudande med så här lösviksgodis och jag vet inte. Alltså jag har lite lätt ofeeling för godis, även om jag såklart äter om det står framme.
Ja, jag är mer för nötter och chips och sånt, och det är ju egentligen inte särskilt vanligt att hitta det. Påskägg i och för sig, men jag är inget emot choklad. Men framförallt är det ju salta grejer, turkisk peber och sånt där, det sitter man och trycker i. Så...
Ja, det har ju väldigt svag påskfeeling.
När man var barn så var ju höjdpunkten att gå till kiosken, Kalles kiosk i Vingrum, och köpa små runda med socker på. Och så fick man det i en sån här vit papperspåse med olika färgglada ringar på. Och så tryckte man i sig dem där. Och då var ju livet tipptopp. Det var ju målet med livet att gå och köpa sådana där då.
Ja, livet. Jag kommer ihåg att livet kanske var som bäst, om man med bäst menar minst komplicerat. Men man var gammal nog att få sköta sig själv, men utan att inse att livet kommer med ansvar och jobbiga grejer och så. Det var ju att åka till badhuset med sina kompisar och så sen gå upp till den lilla kiosken och så här, köpa ett S-märke om Banana Skid som man fick en så här tunn prasslig påse.
Ja. Ja, det här låter ju fantastiskt.
De här badhuskioskerna ömmar jag mycket stort för. Det är, törs man föreslå att alla borde kulturmärkas? Både inventarierna, det godiset de säljer och hur de ser ut.
Ja, kanske. Men sånt man inte gillar, och det kan man också komma på lite exempel kring här. I till exempel december så kom ju brorsan med familj på besök här. Vi var och handlade massa julmat och grejer. Och i vagnen så såg jag då plötsligt en sån där grön kartong med gröna gelékulor med socker på. Och alltså jag blev ju utskrattad på Manila på ett hjärtligt men ändå rått sätt.
Ska vi förklara vad Manila är bara så att alla är med på det? Det är den skola på Djurgården där du jobbade tidigare.
Ja, just det.
Du är inte i Filippinerna här och blir utskrattad.
Nej, det är bra förtydligande. Just det. Och utskrattandet bodde ju då på att jag hade tagit med mig mandelkubb till fikarasten och bjöd på. Och ja, alltså du och lyssnarna vet ju då att jag har propagerat för till exempel den franska våfflan också i podden här.
Ja, mandelkubb är ett lysande bakverk.
Ja, eller hur? Och du har ju skrattat gott åt... Vad var jag hade med mig, någon ambrosia kaka någon gång också. Ja, och det var ju jag.
Den är lite pensionärsvarning på.
80-åringarna som åt det där. Det finns ju mycket som tyder på att mitt kaffebrödsätande är just i paritet med generationen som föddes runt första världskriget.
Du dricker ju också ditt kaffe på fat.
Ja, det gör jag faktiskt inte. men ändå. Ändå tycker jag då att brorsans val av gröna gelékulor här är ännu mer ålderdomligt. Och man känner sig nästan lite ungdomligt pigg när man får håna honom för det här. Och ändå är han 7 år yngre än mig. Han skyllde ju då det här på sin 9-åriga dotter. Men jag såg ju när han la ner det här paketet i vagnen. Det var han. Och man kan ju konstatera att gröna gelékulor är inte mitt val i alla fall.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Jag kan berätta vilka som inte heller tyckte om gröna gelékulor.
Mm-hmm.
Det var alla människor i norra Europa under nästan hela historien. För i vår del av världen var socker knappt känt före den tidiga moderna tiden. Man kan börja lyfta som exempel Galeno, så återkommer vi ofta till, en av läkekonstens förgrundsfigurer. Han beskrev det under 100-talet som att socker, vet ni, det är som en slags honung som man utvinner från märkliga rör som växer i Indien. Vilket ju i stort är en korrekt beskrivning. Men den visar ju också att honung här är det kända konceptet. Och för att man i medelhavsvärlden, den antika medelhavsvärlden, än skulle begripa vad socker var, så måste man jämföra sockret med honungen. Just och inte det. Tvärtom.
Ja, honungen är ju söt. Så är det. Och någon gång i forntiden så har ju säkert någon tagit en pinne och med ganska stor risk för sin egen hälsa kört ner den i en bikupa och fått ut en massa god honung som den har gått runt med. Och vips som har då haft historiens första slickepinne kan man säga. Apropå honung då, de gamla egyptierna var ju ganska hooked på det också. Och dels hade de ju förstås det här som sötningsmedel i kakor och sånt. Det är ju inte helt crazy. Men de hade ju också det här som medicin och det funkar ju som det både invärtes och utvärtes eftersom det är ju bakteriehämmande och sånt där. Och därav är den ju också effektiv som balsameringsvätska, vilket man använder som i mumifieringen. Det där pratar vi om i avsnittet om Herodes och hans fru i vintras. Mariamne hette ju frugan och hon låg då enligt någon uppgift i ett kar av honung. Och det där trodde ju inte du på. Men det är ju alltså väldigt välfungerande som balsameringsvätska ju, uppenbarligen. Sen fanns det ju en hel mytbildning med gudar och ritualer kring bin och honung och sådär i Egypten också. Det var ju dyrt och eftertraktat, så därför gav det ju status och människor gillar ju status. Och det här gjorde ju då att faraonerna var lika fast som Nalle Puh på sin honung. Som Nalle Puh sa då, alltså honung. Jag säger inte fel här, utan det han sa, ja, ni fattar. Det gällde ju att kunna visa upp att man hade mycket honung. Det fanns ju särskilda tjänstemän till och med som övervakade de här biodlarna och sådär. Så att det här var viktiga grejer. Och i Tutankhamons grav så hittar man ju då väldigt mycket guldpylar som vi känner till. Bland annat sen vårt avsnitt om det. Och det var ju det man fokuserade på, ja, om man säger så. Och har gjort ofta. Men det fanns ju faktiskt också flera honungsburkar i graven. Och av kemiska skäl, som jag inte tänker gå in på, så kan ju honung hålla sig overkligt länge. Det var alltså helt ofarligt att äta honungen i Tutankhamons grav, vilket man tydligen har provat. För det här kan i princip hålla sig hur länge som helst.
Just det, om det förvaras svalt och mörkt och så.
Ja, det är ju relevant förstås.
Ja, och det är svalt och mörkt har vi i en pyramid. Det är inga problem där. Så ja. De här brittiska arkeologerna som vandrar in där, det är det första de gör. Ut med picknickduken, koka lite te och sen är det bara smeta honung på sina biscuits.
Ja, så var vi ju säkert. Och det här var ju britter som hade garanterat med sig marmelad och allt möjligt där och sylter och allt möjligt. Åh, här är ju honung också, vad trevligt. Nu var ju för sig inte i en pyramid som Tutankhamon låg. Det vill man ju ha in eftersom man är en vän av ordning. Men i övrigt så var det säkert helt så som du beskriver.
Just det. Är synd att min helt sanningsenliga berättelse föll ja. På sista hindret.
Precis. Romarna, de använde ju också honung, ofta då i kombination med peppar.
Exakt, och det där verkar ha varit väldigt vanligt. Det kan man ju spåra även i det hedniska Norden, att man gärna bakade kakor som man kryddade häftigt med peppar eller med andra kryddor man fick tag på, och så smaksatte man dem med honung. Så, jag vet inte, sötma verkar ha klassificerats som en stark eller tydlig smak på samma sätt som peppar eller ingefär eller vad det nu kan vara är en tydlig och härlig smak. Munkarna och nunnorna va, i Norden, de övertog ju från det hedniska mönstret, den här traditionen att baka såna här kakor. Det som munkarna och nunnorna gjorde var att de dekorerade dem gärna med en helgonbild och fick de här kakorna en ännu mer symbolisk och viktig betydelse. Kanske lite extra nyttiga egenskaper.
Det är kul att äta något som ser fint ut också säkert.
Ja, det är ju lite grann som en sån här specialbeställd tårta till ett litet barn. Men istället för en Lego Ninja så är det då ett härligt helgon.
Mm. Den första glassen tror man var frusen sirap i Kina för 4000 år sedan.
Ja, är det glass verkligen?
Nej, det kanske man inte kan argumentera för. Men man kan ändå tydligen argumentera för att det är något åt det hållet.
Den Fäst. Första hatten, det var ett palmblad som man höll. Och, ja, nej, absolut. Man kanske åt frusen sirap i ja, Kina.
Men, vad fan, det är väl inte jättestor skillnad på det och en, vad heter det, pigelin? Lite kanske, men det är ju något
åt det hållet. Det är kallt och sött.
Jag försöker hitta lite beröringspunkter i historien långt bak här, förstår du? Ja. Det är ändå det vi håller på med lite grann i den här podden.
Jag applåderar initiativet.
Apropå glas, så var det så att perserna fick ju också nys om den här glasiga nyheten via handel då, kanske med Kina, där de kom och försökte kränga sådana här frusna sirapspinnar, vem vet?
Just det.
Och då skapar man för ungefär 2,500 år sedan en egen sorbet-variant med fruktsaft och grejer blandat med is från bergen. Och det här är ju tveksamt om det heller är glass då förstås, eftersom det är bara is blandat med frukt.
Men det är en slags sorbet eller slushy i alla fall.
Just det. Och perserna, de ligger bakom mycket annat också på temat sötsaker. Det där skrev ju Herodot oss om redan på sin tid, alltså för 2,400 år sedan. De hade ju mer koll på efterrätter än vanliga måltider enligt honom. Och sen har vi marsipan också. Det är mandel och socker, vilket också tros har sitt ursprung från Persien. Även om det förekom blandningar med mandel och... Vad fan, vad är det så svårt att säga? Det är Jonathan Unge. Mandel.
Alltså, vart fick de sockret från då? Är det från Indien som de handlar sockret då, eller?
Ja, det låter ju otroligt. Nu är vi ungefär på 600-talet kanske.
Ja.
Så att, eller 500-talet någonstans efter Kristus. Så att, då har väl förmodligen det vandrat ifrån Indien via handel också då till...
Mm.
Till det här området. Och då blandar man mandel och honung redan på antiken. Det gjorde man alltså före sockret kom. Honung återigen som substitut. Men sen kom ju sockret. Och araberna, de bor ju också där omkring, va? Och hade då med förtjusning blandat finmald mandel med socker. Och marsipanet kommer sen då till Europa via korstågen. Korsriddarna blev helt till sig övergått. Det här var... Och vid mitten av 1100-talet så började konfekthandlare i Venedig att sälja det här. Ordet marsipan kommer från tyskan och italienskan. Ich bin in Lübeck. City of marsipan. Ich trinke Glühwein. Und speise marsipan. Men möjligen har det sitt ursprung just i arabiskan. Jo. Och i svenskan är det känt sedan 1524. Så kanske kunde då en ung Gustav Vasa sitta och kalasa på marsipangrisar, eller i alla fall marsipan. Vi vet ju att han smällde i sig en hel del annan konfekt åtminstone med tanke på tandverken. Men det berodde på medicinska syften också, eftersom marsipan till exempel då kallades för hjärtsocker. Det var bra för hjärtat det här, och det var förstås svindyrt apropå marsipangrisar. Så få hade ju råd med den här medicinen. Men marsipan hjälpte också mot förstoppning, förkunnade läkarvetenskapen.
Det som är kul med Gustav Vasas läkare är att han har den här fruktansvärda tandverken och är lite grann av en gottegris. Men ändå så vill läkaren bara äta mer sötsaker, kungen. Den har så helande och positiva egenskaper. Ta en till.
Ja, det är ju, det blir bara värre och värre ju.
Ja, det här är en ond cirkel.
Ja, det är synd om Gustav Vasa egentligen. Det är synd om alla med tandverk i och för sig, men det är svårt att ömma jättemycket för dem.
Om man bara avgränsar det här till tandverken.
Ja, då är det ju synd om en.
Socker, som med mycket annat, bland annat marsipanen då, blir ju bekant genom det arabiska riket. Ordet kommer från arabiskans suckar. Och inom det arabiska riket så använde man det socker som framställdes ur sockerrör för att skapa vackra och söta saker som kaliferna kunde äta. Där kommer vi komma in på allt eftersom att utöver att socker är gott så har ju socker genom sina egenskaper att man kan värma det och sen göra skulpturer så har det alltid haft en stark estetisk kvalitet också, vilket uppskattades. Men man använde också sockrets förmåga att kunna bli ett hårt skal för att paketera känsliga örter, göra sockerpiller. Och i det arabiska riket så började man bedriva, vad ska man säga? Jo, en storskalig sockerodling får man ändå säga. Och som du var inne på med korsriddarna så letar sig sockerbruket in i, ja, dels de medelhavskulturerna som ju var grannar med det arabiska riket, men också via korsriddarna.
Det var inte så att européerna sjönk ner i ett djupt sockerberoende omgående, utan det tog ju ganska lång tid för sockret att fästa, om man säger. Och det här beror ju förstås då på att det var, som jag sa innan, kolossalt dyrt. Handelsmännen i Venedig, de gjorde ju vad de kunde för att hitta en marknad för det här. Det var ju en begränsad marknad till väldigt rika människor förstås då. Att köpa socker var väl kanske som att köpa, jag vet inte, ett privat jetplan kanske att ta i, men nästan. Det var ju, det är ändå ett livsmedel, så att det kanske inte går att jämföra, men nästan.
Men det är ju svårt att hitta jämförelser, just eftersom även om vi lever i en tid med galopperande livsmedelspriser, så lever vi också i en tid där det är helt självklart att vi ska kunna äta exotisk frukt och ha alla kryddor på bordet genom att besöka vår närmsta livsmedelsbutik. Mm. Men under medeltiden så är ju kryddor en extrem lyxvara som man är beredd att lägga enorma summor på bordet för att få tag på. Dels för att det är gott, men också för att det markerar status. Och den tror jag är svår att leva sig in i, den grejen. Äntligen får vi chansen att prata om Heliga Birgittas pappa.
Hooray! Ja, det var ju på tiden.
Svenskt riksråd, riddare, en riktig tungviktare var han, Birger Pettersson.
Ja.
En big dog.
Big dog. Han hade gods och järnhytter och grejer utspridda över hela Sverige. Och han tyckte att det räckte inte att dominera i livet, utan på lediga stunder så satt han och planerade sin egen begravning också. Och ja, fila på menyn där, och så skrockade han väl muntert och slog sig på knäna och utbrast typ att det här, det kommer folk aldrig att glömma. Och det har man ju bevisligen inte gjort heller, eftersom vi sitter och pratar om det nu. Och han ville då att gästerna skulle bli så imponerade att de ramlade av stolen. Statustänk in i det sista här alltså. Och ja, så det, förutom att ha då franska och tyska viner och grejer och allt möjligt, så strösslades det med kryddor i maten. Det är ingefära, kanel, peppar, anis. Det är nästan så vi kan ta in Fredrik Lindström här, så får han sitta och berätta. Och så saffran. Ja, det är en krydda i sig som vi kan känna respekt för när vi tittar på kvittot. Men framförallt, det som slog folk mest med häpnad, det är ju det som de bara hade hört talas om, nämligen socker.
Ja, och du ska få prata om socker, men du glömmer ju en krydda.
Uh-huh.
På den här begravningen så serverades mat kryddad med galangal. Och det är ju enormt intressant tycker jag. Det är en av de viktigaste ingredienserna i thailändsk matlagning. Och jag som sitter mycket på YouTube, mat-YouTube, och kollar på olika videor om hur man lagar olika typer av mat. Jag vet att det finns absolut ingenting som triggar thailändare mer än när europeiska kockar byter ut galangal mot ingefära. För de ser likadana ut, eller är väldigt lika i alla fall, men de smakar helt olika. Och ska man köpa galangal idag, då får man gå till ett asiatiskt livs eller till en riktigt välsorterad livsmedelsbutik. Men det serverades alltså på en svensk 1300-tals begravning. Vill lite chili och något kaffirlimeblad för att kunna göra en grön curry på Birger Petterssons begravning.
Ja, det är otroligt. Men anledningen till att jag inte tog med det här galna gallet eller vad det var, det är för att jag inte vet vad det är. Så pass illa är det alltså att det har gått 700 år mellan Birgers begravning där jag satt och filade på vad han skulle ha med och mig. Och jag vet ändå inte vad det är förrän jag träffar en Södermalms hippie som dig som kan förklara för mig vad det här är. Det är ju stort. Nu har jag lärt mig det här, det är kul.
Men galangal har ju inte haft samma genomslag i svensk hushåll och kosthållning som det socker som också fanns där på Birgers begravning.
Nej, så är det ju. Det är första gången som det omtalas i svensk historia faktiskt. Så Birger, han kunde ju sova i evigheten där med ett nöjt leende på läpparna i sin kista. Och alla var utom sig av förundran och beundran inför hans rikedom och viktighet och allt det här. Och det enda som hade gjort saken större är väl om hans kista hade forslats iväg från kyrkan där 1327 i ett eget privatplan också. Skumgodis nämnde du i inledningen, va?
Det gjorde jag säkert.
kommer från växten Altea officinalis, eller läkemalva som vi säger. Vit och klistrigt är det, rötterna till den här växten i alla fall. Egyptierna, de blandar den här växtsaften med, ja, honung förstås och nötter. Och i medeltidens Europa så tog man det här i medicinska syften, som man gjorde med mycket som var gott. Och det skulle då lindra förkylningar till exempel. Och framåt 1500-talet så tyckte apotekarna att det här var nog bra grejer mot urinvägsinfektion där. Först på 1800-talet så kommer det någon fransman och börjar blanda den här växtsaften då med vispad äggvita. Och så får man då fram skumgodis. Tada! Och under 1900-talet så ersätter man växtsaften med gelatin. Så alltså det finns ingen läkemalva kvar i dagens skumbananer. Men det finns ju en bakgrundshistoria i alla fall.
Ja, det här är ju, eller i alla fall var tänkt att vara ett puttrigt mysigt avsnitt som handlar om någonting lättsamt. Söta, sega, hårda, knäckiga godisar, skumbananer och bubs. Men samtidigt som sockret började vinna domän i europeiska gommar så satte ju Columbus sin fot i den så kallade nya världen 1492. Och de arabiska sockerodlingarna, de hade ju drivits som plantager. De var storskaliga och de använde inte sällan slavarbetskraft, ofta kidnappad sådan. Och den här vetskapen kombinerat med det perfekta klimatet som man kom att hitta i Karibien ledde ju till det särskilda helvete som är den transatlantiska slavhandeln. Och här är ju sockret verkligen avgörande. Och vi ska väl säga det att alltså vi vill göra avsnitt om den transatlantiska slavhandeln och framförallt som sockrets roll i det i framtiden. Både jag och du har ju läst och mycket tyckt om Adam Hochschilds jättefina men också väldigt hemska bok Sprängbojorna. Mm. Men man måste ju ändå i alla fall kort gå in på den roll som sockret och sockerplantagerna i nya världen hade under tidig modern och senare tid.
Ja, det går inte att undvika här. Då blir det en väldig förskärning av sockrets existens om man struntar i det här.
Jag har med mig några korta utdrag ur Hochschilds bok. Bland annat skriver han om Barbados. Denna ö, noterade en resenär, verkar överallt vara stadd i rörelse. För de kullar som kantade Bridgetown var fulla av dussintals väderkvarnar som användes för att bearbeta den gröda som avgjorde ödet för de flesta slavar som överlevt passagen. Socker. På sin andra resa till Amerika hade Columbus tagit med sig lite sockerrör från Kanarieöarna till Karibiska havet. Där den fruktbara jorden, nederbörden och det ymniga solskenet visade sig vara idealisk för odling. För det var ju så, eftersom många av de här öarna antingen hade de ingen befolkning eller så hade de en befolkning som dog i sjukdom eller dog i hårt slavarbete. Det ledde ju till att man som bekant importerade stora mängder av slavarbetskraft från Afrika som skulle driva de här sockerodlingarna. Och hur var det då för de slavarna som slet på Barbados? Jo, skriver Hochschild. Deras arbete förvandlade sockret från en sällsynt lyx som bara de rika kunde njuta till något som fanns på miljontals europeers middagsbord. Ofta användes sockret till att söta en tropisk gröda som nyss kommit på modet och som skördades av slavar i Sydamerika och Västindien. Kaffe. Men ekonomiskt överskuggade sockret allt. Det var extremt inkomstbringande och ett gissel för slavarna. Rören skulle ju planteras i diken som man grävde ut och hettan och myggorna gjorde arbetet enormt utmattande. När man skördade rören så gick man med tunga buntar sockerrör på axlarna till den kvarn där de maldes. Återigen Hochschild. Man fick mata in varje bunt två gånger genom kraftiga vertikala valsar som pressade ut saften som rann ner i stora kokkärl i kokeriet. Där fick den sjuda, silas, filtreras och slutligen kristalliseras till socker. Och de här kvarnarna, de gick ju dygnet om under högsäsongen och utmattade slavar skulle hålla de här skållheta kärlen igång. Det var inte ovanligt att man brände sig, att man fastnade med armarna i valsarna. Sjukdomar var ett jättestort problem. Jag vet inte hur mycket mer detaljer man behöver gå in på, men det är värt att bära med sig den roll som sockret och den ständigt ökande efterfrågan efter hade. Och sen i Typisk merkantil modell så skickades ju råsocker till Europa där man i särskilda raffinaderier framställde den färdiga produkten.
Precis, vi lever ju då i merkantilismens tidsålder och därför vill man ju raffinera sockret själv om man har höga skyddstullar så att inte någon ska få för sig att importera en massa färdig raffinerat socker. Det vill säga man vill ju helst inte importera saker alls under de här århundradena. Det första svenska sockerraffinaderiet i Stockholm satte igång 1647. Desto fler slavar man kunde pressa fram i Afrika, desto mer ökar sockret i samhället kan man säga också. Och samtidigt så sjunker då priset på socker i Europa, som du var inne på. Och på 1700-talet då kan borgerskapet sätta igång och knapra på en massa sockrade bakverk och allt. De kunde ju i och för sig vara ganska rika levare egentligen då, ibland med djupare fickor än självaste adeln. Och särskilt de som ägde sockerplantagerna just också, de blev ju ofta stormrika förstås. Kanske motsvarar 1800-talets textilmagnater på något sätt, eller nutidens techjättar, vem vet?
Just det, absolut.
Adam Horschild skriver: i England var lyxfordonen i slutet av 1700-talet de karibiska sockerplantageägarnas ekipage. Och fantasins väg till rikedom gick över den nya världens sockerfält. Det berättas om kung George den tredje och att han en gång på sin favoritort vid kusten Weymouth mötte en ägare till en plantage på Jamaica vars kaross och livréklädda förriddare var ännu praktfullare än hans egna. Socker, socker, eller hur? All that sugar, utbrast kungen.
Just det.
Det säger en del om att här gjordes det pengar. Ja. Sen fanns det förstås då som vanligt glädjedödare som hade något emot sockret. Till exempel de radikalt religiösa puritanerna eller kalvinisterna. Det är samma typ beroende på var man pratar om, England eller Frankrike. De menar ju då att socker var ju satans försök att frästa människan till frosteriets synder och sånt där. Sen har vi förstås då antislaverirörelsen också som genomdrivit bojkott mot socker i slutet av 1700-talet. Vilket i alla fall handlar om hundratusentals människor som alltså inte ville äta socker på grund av hur det tillverkades.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nu är vi väl inne i 1700-talet rent mentalt, men egentligen redan från 1600-talet och så hade ju då sockret etablerats på de europeiska hoven. Och sockerbagare och dessertmålare från inte minst Tyskland hade kommit upp till det karga Norden. Och så att de gjorde vackra, ofta förgyllda sötsaker som kungar och prinsessor och grevar och hertigar kunde mumsa i sig. Vi var inne på Gustav Vasa och hans mumsande tidigare. Men jag tänker att man kan på något sätt få den där kedjan på plats. Att vi har sockerplantagerna i Karibien. Sen har vi de europeiska hoven med det vackra godiset och så. Sen får vi ett allt starkare borgerskap som minsann kan ha ännu vackrare efterrätter. Och ännu godare saker och så. Och det är lite grann så sockret vandrar.
Det slås ju också in i olika sammanhang kan man säga. Man kan ju blanda in socker lite vad som helst. Mm. Och en av de grejerna som är väldigt relevant för fenomenet godis. Det är ju choklad. Någonting som vi kanske också ska djupdyka i någon annan gång. Men det är ju ett framträdande godis. Och därför är det rimligt att nämna här. Choklad kommer från kakaobönorna. Och på 1500-talet så blev ju spanjorerna bjudna på sån här kakao med chili och grejer av indianerna i Sydamerika. Ingen succé tyckte spanjorerna då. Men bönan följde ändå med tillbaka till Europa. Och där blandades den vart efter med just socker och betraktades då som, jag tror det, medicin förstås. Potenshöjare också. Och det krävdes egentligen att schweizarna på 1800-talet satte tänderna i den här kakaofrågan för att det skulle bli riktigt bra grejer. En Daniel Peter tillsatte mjölk till kakaopulvet 1875 och vips så hade chokladen då blivit ljusare och lite mindre bitter och världen hade fått mjölkchoklad.
Ja, vart står du på skalan här, Daniel Hermansson? 72%-ig mörk choklad eller är det den söta mjölkchokladen du hellre snaskar på?
Tvillingnöten.
Ja, jag fattar.
Ja, nej, det är nog faktiskt mer... Ja, men ljus choklad är ju, det är ändå bättre. Ändå, så vuxen är jag inte riktigt än att jag bara äter mörk choklad.
En mörk choklad har ju fördelen att man kan ju äta några bitar mörk choklad, dricka ett gott kaffe eller till och med ett glas rödvin till då och känna sig lite kultiverad. Varje gång man har ätit en bit mörk choklad så tänker man ju, nej, det här var en förlust för mig.
Du tänker ju för mycket. Det är ju det. Ja, det. Tre schweiziska bröder som hade det numera svensk klingande namnet Cloetta efter sig. De grundade 1862 en chokladfabrik i Köpenhamn och sen grundade de en i Malmö 1873 och den tillverkningen flyttade sen då 1901 till Ljungsbro. Det måste man ha med eftersom det ligger i Östergötland. Och därmed har vi då chokladtillverkning i Sverige här förstås då. Jag hade en klasskompis pappa som jobbade där i Ljungsbro och det slutade med att den här kompisen tog med en massa påsar med defekta pollys till skolan eftersom man fick ta med dem hem tydligen där från jobbet och det där var ju en stor succé.
Hade de inte produktion eller i alla fall kontor i Linköping, Cloetta?
Ja, det är ju mycket möjligt. Ljungsbro ligger ju utanför Linköping i alla fall.
Nej, just det, så... För jag kommer ihåg någon gång när min pappa, alltså det här är ju starka barndomsminnen, förlåt att jag besvärar er med dem, kära lyssnare, men någon gång kom han hem från Linköping med också defekta, lite hårt gräddade mandelbiskvier, som jag kommer ihåg var en hel sopsäck med mandelbiskvier, men det kanske inte var så mycket mandelbiskvier, men man körde ner mandelbiskvier i mjölken som vore de cornflakes.
Ja, det här låter ju underbart. Men då tänkte du inte, det här är en förlust för mig.
Nej, tänker jag, det här är win-win.
Uh-huh. Men någonstans på vägen så blev du kritisk mot ljus choklad och sånt.
Ja, fast just mandelbiskvierna tycker jag, de är fina.
Just det, sådana, ja. Chokladtillverkning har ju dock funnits i Sverige sedan mitten av 1700-talet i väldigt enkel skala. Så att det var inte så att det började med Cloetta-bröderna i och för sig.
Mm.
Ganska tidigt när socker började komma från nya världen så satte holländarna igång och trixade med olika godisvarianter och till exempel kom man på då att man kunde dränka mandlar och andra nötter i socker. Och någon hade väl då till jobb och provsmakade där och kunde konstatera att jo då, det här funkar. Och när fransmännen sen började göra likadant då kallade de det här godiset för stora dragier. Och jag tänker inte ens försöka att säga det här på franska för det är inte kul att bjuda på sådana försök längre. Men det är dragier som presenteras här då. Och sen börjar man då också förstås använda smält choklad över det här. Och det är sådana som är då dragierägg. Och det är det vanligaste och mest sålda påskgodiset förstås. Apotekarna tyckte om det här också. Som du var inne på innan med sockerpiller så är ju den här varianten man... kom på då att man dränker så att säga pillet i socker och då blir det godare att äta medicinen också.
Just det. Och sockret i sig är ju nyttigt också.
Givetvis. Tyckte man då, ja. Är du en lakris eller lakrismänniska?
En lakris, långt A.
Ja, jag är nog där också. Kommer från lakrisroten. Kineserna, de använde lakris mot magsår och förkylningar redan för 5000 år sedan, tydligen. Mm. Å andra sidan använder man ju socker som tandkräm, som sagt, på Gustav Vasas tänder, så jag vet inte. Så att något har varit stämplat som medicinskt nyttigt behöver alltså inte betyda att det är det.
Lakrits är väl lite omdebatterat, för det har ju mer rykte än annat godis att vara nyttigt. Och i lakrisroten, det finns ju både vitaminer och jag tror att det finns antioxidanter i lakrisroten också. Mm. Det betyder ju inte att om man köper en påse Gott och blandat och bara petar ut all lakrits och smäller i sig, att då har man gjort en välgärning.
Ja, det, verkligen inte. Man har ju nu då tillsatt rätt mycket annat, som sagt, till den här lakrisen. På alla möjliga sätt. Så att det är nog inte... Det är inte medicin.
Nej, det är inte medicin.
Redan de romerska legionärerna gick omkring och tugga lakritsrot ibland på sina marscher. För att få upp lite energi. Men 1731, då har vi den italienska familjen Amarelli som är först med att komma på en metod att utvinna saften ur lakritsroten. Och Amarelli är faktiskt ett familjeföretag fortfarande som håller på med det här. Jag tänker mest på lakrits som saltgodis, vilket jag gillar. Men det verkar då vara mest vanligt i just Norden. Mm. I Sydeuropa är det söt lakrits som gäller.
Jag gillar all lakrits. Det är...
Det gör det, ja.
Här har vi bara att vinna på mångfald.
Mm.
Att det fanns så mycket pengar i socker innebar ju att det var ganska många i Europa som gick och närde en fantasi om att ha kontroll på hela sockerproduktionen från ax till limpa, så att säga. Och experiment med sockerbetor, det började på 1740-talet ibland preussiska bönder. Kanske var det en och annan junkrare som gick och sparkade på betorna i jorden där. Och de här experimenten hade visat att den söta saften från betan, den kunde kristalliseras och faktiskt bilda samma produkt som de värdefulla sockerrören. 1802 så började den första, jag vet inte, storskaliga eller omfattande betsockerindustrin. Den anlades vid ett slott i Schlesien, såklart, vart annars. Det här skriver Dick Harrison om i en artikel i Populär Historia. Men man hade ju inte egentligen den kunskapen som behövdes än för att det här skulle vara en omfattande och storskaligt lönsam industri. De första försöken i Sverige, i Skåne på 1830-talet till exempel, de ledde ju ingen vart, utan den här praktiskt applicerbara tekniken som fungerade för storskalig drift fanns inte på plats än. Men man får ju känsla att det bara var en fråga om när den skulle finnas på plats. För det var inte bara möjligheten till att lokalt, regionalt eller nationellt kontrollera sockerproduktionen och det som hägrade. Betodlingen hade också så stora löften eftersom den fungerade perfekt inom växelbruket och gav restprodukter som man kunde använda antingen som jordförbättrare eller som djurfoder. Den var på alla sätt ett logiskt tillskott till det nordeuropeiska jordbruket. Och därför började man i Sverige, eller som Dick Harrison skriver, i Sverige, läs Skåne, började på allvar hända saker på 1850-talet. Och i Landskrona grundades på 1850-talet Svenska Sockerfabriks AB.
Ja, och i slutet på 1800-talet så står ju betan för 60% av världens sockerproduktion. Så då har den ju börjat konkurrera ut sockerröret då, kan man säga. Och därmed kan man ju då odla en himla massa i Europa. Det är där de här siffrorna skvallar om då. På 1890-talet så är ju faktiskt Sverige självförsörjande på socker. Och det är ju... Det här tyckte man var viktigt och bra. Det här ska vi satsa på. Och särskilt i Skåne, som du säger, 1907 så slogs alla råsockerbruk ihop med alla raffinaderier. Det var 21 råsockerbruk som låg utspridda och raffinaderierna var 10 stycken. Och det här bara bankar man ihop till ett enda stort Svenska Sockerfabriksaktiebolaget. Och det blev då landets största företag över en natt, känns det som.
Ja.
Konkurrensverket var inte på tårna här. Riktigt, i och för sig skapades det tydligen först 1992, men det hade nog behövts finnas 1907, verkar det som.
Ja, det är ju, det är ett sockermonopol som skapas här.
Ja, det är precis det.
Under 1800-talet hade sockret dels det här ryktet som välgörande kraft, och man köpte det i första hand på apoteken. Måste ju ha varit extremt lättsåld medicin, inbillar man sig.
Ja.
Och i början av seklet så importerades 1600 ton råsocker. Då pratar vi fortfarande om en vara som inte förbrukas i breda folklager, utan det här sockerberget gick ner i ett antal runda magar och karies drabbade gommar, vars ägare hade ganska feta plånböcker.
Mm.
Men sockrets intåg på konsumentmarknaden fick också genomslag i att efterrätter tog allt större plats vid middagar och bjudningar under 1800-talet. Sista rätten skulle skapa en wow-effekt. Kanske var det en prålig svan i karamelliserat socker som man rullade in här. Och bara, oh, det var vackert. Och då landar vi ju än en gång i skarven mellan 1800- och 1900-talet och får nöjet att titta på någonting genom den tilltagande massproduktionens linser. För det är i skarven mellan de här två seklen som den största ökningen finns. 1880 åt svensken i snitt 8 kilo socker per person och år. 1914 hade det här blivit närmare 30 kilo socker per person och år. Som högst var svenskarna faktiskt uppe i 49 kilo per person och år. Nu för tiden är vi närmare 38 kilo, tror jag, vilket fortfarande är betydligt mer än vad Livsmedelsverket skulle vilja se. Men om vi struntar i den trista passningen och istället återvänder till massproduktionens gryende era, så tänkte jag nämna några exempel jag hittade i Ulrika Torssells uppsats Att äta världen, de massproducerade sötsakernas idévärldar. För när socker blev en vardaglig del av svenskarnas konsumtionsmönster kom det också att appliceras en massa idéer på det söta. Hon kallar det en väv av epitet, associativa utsagor i färg, form, bilder och ord. Med andra ord, istället för att sälja en bit godis som en klump av socker, så formade man, färgade, dekorerade och döpte sina produkter så att de skapade associationer hos konsumenterna. Mm. Det här är ju inte unikt för sötsaker, såklart, men jag tror att det är tydligare ibland sötsaker än i många andra fall. Att vi äter grodor och blommor och...
Ja, Thomas Blom, som har skrivit en artikel i Populär historia också, han tar ju upp det där. Jag har ett citat här. Just formgivningen av sötsaker är ju något som skiljer dem från andra vardagsvaror och som har hållit i sig in i våra dagar. Vi stoppar i oss geléråttor, bilar, lakrispipor, dammsugare och kanelsnurror. Att godis ska tilltala ögat är en tradition som går tillbaka till den tid då sockerbagarna levererade magnifika, formgivna, grant målade och ätbara skulpturer till de besuttnas bord för att visualisera makt, resurser och status. Man kan väl säga att om Birger Pettersson hade kunnat, så hade han ju bara kastat ut mängder med lakrispiper på sin begravning där.
Och det är just den här traditionen som Torssell tar vara på i sin uppsats. Det hon gör är att hon går igenom de svenska producenternas kataloger och så sorterar hon in alla sötsakerna i kategorier. Det är saker som djur och natur, kung och fosterland, kända personer eller händelser, fest och alldaglig lycka. Det här är jag som parafraserar. Hon använder elegantare men också mer omständiga beskrivningar än vad jag gör. Och delar av det här känner vi ju såklart igen idag. Vi äter, som jag var inne på, godis som ser ut som blommor och blad, frukt och grönt. Sen är det intressant att tänka på att godiset som marknadsfördes som ananas, druvor eller aprikoser kom före de exotiska frukter som de var tänkta att se ut som. Bananer såldes ju för första gången i Sverige 1909. Då hade banangodis redan funnits i decennier.
Det är ju lite märkligt.
Ja, det är, visst är det lite märkligt.
Gick folk runt och trodde då att banan smakade socker?
Det kan inte jag svara på.
Nej.
Typiskt för sin tid så kunde man köpa unionschoklad, militärchoklad eller nationalpastiller.
Eller polkagrisar.
Just det. Nästan samtliga regenter fick godis namngivet efter sig. Så även utländska regenter, vissa av dem lite otippade. Jag läser. Så fabricerades till exempel Napoleon i sammetshatt och Bismarckbomber. Bonbon kallades Canot efter Frankrikes statschef vars öde skakade Europa då han en kväll under ett besök i Lyon 1894 mördades av en italiensk anarkist. De döptes också efter Léon Michel Gambetta, känd vänsterradikal politiker och Frankrikes utrikesminister. Alfred Dreyfus hade choklad döpt efter sig och man kunde köpa Thomas Edison karameller.
Ja, det är ju en grej alltså att man i slutet på 1800-talet eller andra hälften av 1800-talet, det är väl också då man kommer på det här med Gustav Adolfs bakelser.
Ja.
Man tar allt som verkar vara populärt så gör man om det och kränger det.
Ja.
Vad skulle man ha idag i så fall om man skulle döpa godis?
Ja, det är ju Erdogan turkisk peber.
Populärt, eller?
Ja, men det behöver inte vara populärt. Det ska bara vara på känns. Tal.
Ja, just det. Ja.
Joe Biden, ambrosia kaka och så vidare.
För dig, ja. Mm. Ja, han är ju rätt ålder där i alla fall.
Det fanns sötsaker som döptes just efter turkar, ryssar eller andra folkslag som upplevdes som lite exotiska i Europa. De sista resten av det här har väl vi som föddes i mitten av 80-talet vuxit upp med. För vi växte ju upp med det nedsättande ordet som användes för chokladbollar. Och det finns massor med exempel från Europa på olika chokladgodisar som hade olika varianter på N-ordet i sitt namn. Det var väldigt vanligt. En något senare debatt är ju den om Kina-puffarna. Om jag kommer ihåg det rätt så började för 10 år sedan med en krönika som journalisten Patrik Lundberg skrev om vardagsrasism mot asiater, vilket fick bland annat Fatser att göra om sina förpackningar och plocka bort den här stereotypa glada kinesen med sneda ögon och en röd rishatt på sig. Och så sen följdes den debatten av andra debatter och så vidare. Men det var alltså väldigt typiskt att döpa sötsaker efter folkslag och ha en lite och klä det med en stereotyp logga eller förpackning som svarade upp mot europeernas förväntningar om hur det här folkslaget var då.
Ja, nyligen försvann ju loggan på glassen Sitting Bull också. Det var bara något år sedan.
Aldrig hört talas om glassen Sitting Bull.
Ja, det är fullt med sån här glatt strössel på.
Och sen, ja, det låter ju festligt.
Ja, det är jättegott. Och sen var det då en indianpojke och det skulle man inte ha på.
Och i efterhand, alla de här grejerna, det är ju kvarskvalpande exempel från sekelskiftets masskultur. Där just exotism var ett sätt att sälja. Och där sådana stereotypa schabloner både alluderade till någonting bekant och någonting främmande. På 1800-talet och tidigt 1900-tal så då var det standard. Nu håller det på att bli mer och mer ovanligt.
Något annat som är mer och mer ovanligt är ju att läkarna rekommenderar saker mot olika åkommor.
Mm.
Och redan under 1800-talet så börjar man ju då i läkarkåren så smått undra om det verkligen var så nyttigt med saker i alla fall här.
Kan det verkligen vara så?
Kan det verkligen vara så? Och ändå fortsätter då apoteken att sälja som sagt sockerpastiller och choklad och lakrits och allt möjligt. Men det börjar uppstå vissa konflikter kring konkurrensen här. Och en konfektfabrik i Stockholm lanserade då en pastill 1880 som bot mot diarré, magsyra och dålig andedräkt. Och det är väl möjligt att det kunde hjälpa till mot det senare åtminstone. Men Medicinalstyrelsen polisanmälde den här konfektfabriken för kvacksalveri. Och det hela gick upp till HD. Vi är på 1880-talet nu om jag inte sa det. Och högsta domstolen avfärdar åtalet eftersom apoteken använder ju samma råvaror som den här konfektfabriken. Så det ena kunde inte vara kvacksalveri om det andra inte var det. Det där kommer ju att ändras under 1900-talet som vi kommer in på snart. Nougat vill jag ha in här. Det handlar om en blandning av malda och rostade nötter. Det kan vara med vispad äggvita så att det blir maräng. Och så blandar man det med nötter och honung. Så gjorde man i alla fall i södra Europa redan på 1400-talet.
Just det, fransk nougat.
Ja, den typ av nougat vi tänker på är med choklad oftast då antagligen. Det uppstod just under Napoleonkrigen i början av 1800-talet. Britterna hade en blockad mot europeiska hamnar och det här ledde till en besvärlig kakaobrist bland mycket annat förstås. Och då var det en konditor som hette Michel Purcher i Turin som knäckte idén att om vi blandar ut den lilla choklad vi har med en massa rostade och malda hasselnötter, då spar vi in på chokladen och sen blir det gott ändå säkert. Och
geni.
Det blev det. Geni är han beskriven som i historien sedan dess av många, i alla fall oss två. Vi hade en kraftig överproduktion på socker under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet i Sverige. Som jag sa, vi var ju självförsörjande, men det var mer än det. Vi gjorde mer än vi behövde.
Vi hade ju skyddstullar som gjorde den inhemska odlingen lönsam, och så sen fick vi det här monopolet också. Det blev en jätteindustri.
Ja. Det var ju dessutom då subventionerat från staten av någon anledning. Under 1920-talet så arbetade ju runt 75 000 personer under högsäsong på just sockerbetsfälten bara. Och anledningen antar jag att staten med subventionerar det här är ju just därför, för att det sysselsätter ju en himla massa människor. Och man börjar få stora lager som inte säljs. Någonting måste göras. Det här sockerbolaget är som sagt en jättestor arbetsgivare och behöver då understödjas, och man tillsätter en utredning 1929 som säkerligen tog hänsyn till att det var ekonomiskt dåliga tider under den här perioden början på 30-talet och rekommenderar då ännu mer subventioner.
Jag har en framför mig här faktiskt, SOU 1930-35.
Som man har?
Ja. Det är ju ett tummat exemplar i bokhyllan.
Mm.
Och om jag får läsa några utvalda delar ur det fjärde kapitlet, sockerkonsumtionens utveckling och nuvarande omfattning i Sverige.
Jag kan knappt bärga mig.
En nödvändig betingelse för den stegrande sockerproduktionen i Sverige har givetvis varit en kraftig ökning i förbrukning av socker inom landet. Delvis utgör denna ökning en följd av befolkningens tillväxt som under det senaste halvseklet i allmänhet varierat mellan 0,5% och 1% om året. Men framförallt beror den på den tilltagande efterfrågan av socker och en hastig tilltagande individuell förbrukning därav. Tidigare var nämligen genomsnittskonsumtionen per person i Sverige av socker, som då väsentligen betraktades såsom en lyxvara, vars användning var förbehållen de bättre situerade inom samhället, mycket ringa. Men numera utgör nämnda vara för praktiskt taget samtliga befolkningsgrupper ett mycket viktigt födoämne. Okej. Ja, vad drar de för slutsatser? Sockrets höga näringsvärde framträder tydligt i tablån och omstående sida, som utvisar för olika födoämnen det näringsvärde som verkligen tillgodogöres människokroppen, nettokalorier. Hänsyn har tagits ej endast till förlusten i tarmkanalen, utan jämväl till att vid livsmedels beredning en del smältbara ämnen kan gå förlorade i form av avfall. Av ifrågavarande siffror framgår att sockret har ett väsentligt högre näringsvärde än flertalet av våra vanligaste födoämnen. Som sådant erbjuder sockret även den stora fördelen att det är att anse som en ren kemisk substans som ej innehåller någon onyttig eller besvärande ballast.
Ja, men det är fantastiska nyheter.
Det är ren energi, ingen ballast, ingenting som försvinner i produktionen. Här har vi rena nettokalorier in i kroppen.
Visst var det här en statlig utredning?
Ja.
SOU, ja. Ja du, men då så. Då är väl bara att börja hamra igång propagandan så att folk fattar att det här inte bara är lyxlivsmedel som man äter på lördagar, utan nu är det, nu ska man konsumera det här var och varannan minut.
Exakt, här har vi chansen att rädda svenska jobb genom att få allmogen att börja köpa den här bensinen, billig och ren, inget spill, ingen ballast. Och enligt typisk svensk modell så inleder man en stor informationskampanj.
Det är ju en smickrande beskrivning, det är ju propaganda.
Oh ja, det är det. Kemisten och folkbildaren Ivan Bolin knöt det här projektet. Han gav ut skriften Socker, vårt allra billigaste födoämne. Artikeln i tidningen Vi av journalisten Ann Fernholm, som jag nämnde i inledningen, skriver om just det här. Och Bolins tankar kunde man läsa om i olika veckotidningar exempelvis, där han propagerade för hur mycket näring man fick i sig genom sockret. Med andra ord, varje matsked med socker som ett barn öste på gröten, det var en rationell ekonomisk handling. Det gjorde gröten billigare och mer energirik. Det var sockret, inte havregrynen, som var poängen på den tallriken.
Mm. Ja, det är så konstigt att tänka på det nu för tiden, eftersom det inte är så.
Ja.
Men det förekom också förstås då affischer där man meddelar att 1 kilo socker har lika mycket näring som en stek på 2,5 kilo eller 9,8 kilo färsk sill eller 56 stycken ägg.
Mm.
Så att det är bättre och så med sockret då.
Just det, det är bra tips för alla gym bros som har kokta ägg med sig i jackfickan när de går till gymmet, att de kan bara ta ett paket strösocker. Sockerbolaget var också drivande i att ta fram läromedel och liknande till hushållsbildningar och till utbildningar för skolkökslärarinnor. Svenskarna lärde sig att älska sockret.
Men det här är ju också en tid av sund sportighet och hygientänkande, 30-talet.
Oh ja.
Och i den andan har ju då folktandvården inrättats 1938. Mm. Och de hade att göra, om man säger så. Svenskarnas munhälsa är ju usel under 30-talet och före andra världskriget. Det här kan ju hänga ihop med den där kurvan som går åt andra hållet då, när det gäller sockerintaget. 1942 hade alltså 99,9% av svenska värnpliktiga karies. Och det var väldigt vanligt också på 3-åringars mjölktänder. Man behöver ta reda på vad karies egentligen berodde på. Och då gjorde man experiment på tidigare fångar och barnhemsbarn och sånt där i Sverige. Det gjorde man internationellt också för en del. Men problemet var att de som deltog, de avvek ju alltid förr eller senare. Fångar, de släpps fria och barnhemsbarn, de kommer ut i livet och bort från det där hemmet. Så man behövde ju ha någon som inte avvek egentligen att undersöka på. Och någon som man kunde kontrollera kosten för över en lång period. Och det är då de här omtalade och ökända Vipeholms-experimenten genomförs mellan 1945 och 51 på så kallade sinneslöa och obildbara. Och man tycker i dem en hel del godis helt enkelt. Gärna sånt som fastnar i tänderna och mun också, sitter kvar där länge och gnager. Mm. De fick ju stora tandproblem förstås, och därmed kunde man också vetenskapligt då etablera sambandet mellan socker och karies.
Just det. Man lagade ju ingens tänder heller förrän efter experimentens slut, så att de fick ju under en 4-årsperiod sämre och sämre mun- och tandhälsa, vilket på något sätt bidrar till det omänskliga i de här experimenten.
Ja, de har ju heller inte valt att vara med. De vet ju inte vad det handlar om det här.
Nej.
Det finns ju nu en film för övrigt som har släppts angående det här som jag inte har sett i och för sig. Men den heter Sockerexperimentet, vet jag.
Då beskrevs ju experimenten som mycket lyckade och resultaten väckte ju förundran världen över. I efterhand har de ju istället lyfts fram som typexemplet på det inhumana i det svenska folkhemmet.
Mm.
Det där är ju, alltså Vipeholms-experimenten, de är ju inhumana och det går ju inte att försvara. Samtidigt som vetenskapen som kopplar socker till karies såklart är väldigt viktig vetenskap. Jag tänkte läsa en passage ur en uppsats om Vipeholms-experimenten av Sara Nolbrandt. Hon skriver: "Idag är bilden dubbel av vad som skedde under Vipeholms-experimenten. Man kan tala om en framgångssaga för svensk vetenskap, men samtidigt döljer sig där en mörkare historia om mänskligt utnyttjande och ofrivilligt lidande. Att Vipeholms-experimenten har haft stor betydelse och inverkan på hur vi idag ser på tandvård och tandhälsa går inte att förneka. Att några fick betala det höga priset för denna framgång kan heller inte bestridas. Dessa människor, som av sin samtid kallades obildbara, sinnesslöa, hopplösa fall, offrades i samhällets tjänst för folkhemmet och drog sitt strå till stacken. Med dagens kunskaper och värderingar känns detta som en orimlig grymhet. Men med tanke på att det vid experimentens tidpunkt inte ens reflekterades över om detta på något sätt kunde vara fel ur etisk synvinkel, så kan man föreställa sig vilken oändligt annorlunda utgångspunkt som man hade då. Kanske blir det därför svårt att döma de som begick dessa i dagens ögon etiska brott, och istället är det viktigare att dra lärdom av historien."
Sockerindustrin hade ju också delvis finansierat de här experimenten, och de tyckte inte alls att de här slutsatserna var roliga.
Nej, det var inte vad de hade hoppats på. De hade ju tagit fram, precis som du var inne på, den här speciellt sega och kladdiga kolan som skulle sitta kvar länge på tänderna. Vipeholmskolan.
Medicinalstyrelsen som låg bakom experimenten också, de föreslog ju då hårda åtgärder mot sockerkonsumtionen. Det skulle beläggas med högre skatt och sånt där, ansåg man. Men det var lite för mycket till och med för socialdemokratiska Sverige. Och istället så körde man då på upplysningskampanjer igen. Och det är ju lite av en humoristisk ironi då att samma stat som på 30-talet har bidragit till den här sockerpropagandan, alltså 20-25 år senare under 50- och 60-talet, istället driver kampanjer för tandhygien och återhållsamhet med godis. Mm. Så nu ska vi inte ha så här mycket socker på avgrynet längre.
Nej, det är ju en stor ironi. Och det var ju heller inte lika effektivt när man försökte vrida kranen åt andra hållet.
Nej, det bet inte lika bra nu.
Nej. Fernholm har ett ganska intressant citat i sin artikel. Det är från en intervju med den svensk-grekiske författaren Theodor Kallifatides, där han beskriver hur konstigt det var att komma till Sverige från Grekland där under tidigt 60-tal. Kallifatides säger: allt var sockrat, limpor, bullar och vad du ville, kaffe också. Det gick inte ens att hitta en sardinburk i Sverige där sardinerna var salta, utan de var bara söta i tomatsås. Människor som kom från Medelhavet och andra delar av världen var inte vana vid en så söt diet. Jag fick själv över 10 hål i tänderna under mitt första år i Sverige.
Jaha, du ser. Ja, nu för tiden så har man ju socker i andra livsmedel också än bara godis. I halvfabrikat och allt möjligt. För att det ska, antar jag, smaka godare och hålla sig längre och allt möjligt sånt.
Och det ligger i linje med våra smakpreferenser också, eftersom liksom vi har lärt oss älska sockret.
Ja, just här uppe tydligen då. Men sen tror jag ändå tandhälsan kanske också blivit förhoppningsvis bättre inom de här tandkrämerna och kunskap kring tandborstning och sånt som man inte hade kanske på 20-30-talet.
Ja, flårtanterna.
Ja, de finns ju inte kvar tyvärr längre då. Men ändå, det finns ju massor med flår i tandkrämen i alla fall.
Jag var inne på det här exemplet Fanta i inledningen. Vi kan säga så här då. 1 liter Fanta i Tyskland innehåller 76 gram socker. Tar du 1 liter Fanta i Storbritannien så har du 46 gram socker i den. Det här är från Råd och Rön 2020. Vill du gissa hur mycket socker har vi i 1 liter svensk Fanta?
150.
Ja, det är en bra gissning. 125 gram.
Ja, och då kan man ju säga att WHO, de rekommenderar en normalviktig vuxen person att inta 6 teskedar socker per dag max. Och det är ju förmodligen mindre än vad svenskarna vanligen tycker i sig då. Men då kan jag säga att den vecka som kommer nu här, då kan man nog räkna med att de flesta överskrider 6 teskedar socker per dag kraftigt. För svenskarna äter omkring 13 400 ton godis under påskveckan, och det är då en ökning på ungefär 500% jämfört med de andra veckorna.
Är det så att vi borde vara periodare i själva verket?
Ja, på sätt och vis är vi ju där påskperiodare när det gäller godis, fast vår lägsta nivå är ganska hög också jämfört med övriga världen tydligen.
Ja, det blev ingen peppig uppladdning till påsken med medicinalstyrelsen och sockrade limpor och allting, men ni är värda det där påskägget.
Ja, det tycker jag. Jag kommer säkert konsumera ett annat dagägg själv.
Tack så mycket för den här veckan, Daniel.
Tack själv. Vi hörs om en vecka igen.
Det gör vi. Ha en fin påsk. Och vad var det för dag idag? Palmsöndag.
Idag är palmsöndagen. Om en vecka får ni kanske se en bild på en Jansson-festelse på min Instagram igen.
Ja.
Hej.